I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Som avslutning för denna torsdags aftonsmöten stillar vi oss till Guds ord som är nedskrivna, som jag läser ur Apostlagärningarnas andra kapitel, vers 42. Och orden lyder som följer: i Jesu namn. Och de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och bönerna. Amen. Detta lästa korta bibelstycke berättar om nya förbundets morgonstunder. Och det finns här fyra saker som de upplevde viktiga i sin egen kamp i tron. Och dessa fyra saker var att de höll fast vid apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och i bönerna. Och inför dessa ord tänker vi på hur dessa fyra saker finns i vår personliga vandring, kamp och tro. Denna text handlar ju om pingsten, när Jesus hade uppstått till, stigit upp till himlen, när hans fader Gud sänder helig ande till lärjungarna. Detta sker ju under pingsten. Ni minns ju var och en att när lärjungarna var samlade under pingsten så sänkte sig liksom brinnande lågor ner över lärjungarna, och genom heliga andes verk så fick de gåvan att tala på främmande språk. Då det hade samlats folk åtminstone från 19 orter, platser, folk i Jerusalem, så förundrades de över hur de kunde höra om Guds stora verk på sitt eget språk. En del tänkte att det beror på att lärjungarna är onyktra. Kanske lite speciellt att tänka så, då de förstår det apostlarna säger på sitt eget språk. Så tänkte de ändå på detta sätt. Men det fanns sådana tankar. Och Petrus, han ställer sig upp och förklarar och säger att de är inte druckna, utan nu sker det som Gud redan har förkunnat genom profeten, att Gud sänker sin ande över köttet. Och aposteln Petrus fortsätter och berättar om Herren Jesus, som Gud hade genom profeterna hade lovat att sända hit för att försona synderna. Och han konstaterar kort att ni korsfäste honom, men när Jesus hade dött så uppväckte ändå Gud honom från de döda. Döden var besegrad, dödens furste. Och så upprepar han detta, att ni dödade livets furste, så må hela Israels hus får veta att Gud hade utsett denna Jesus som ny korsfäste. Och detta raka tal talade direkt till dessa människor, och de kände ett sting i sitt hjärta, och de frågade: vad ska vi göra? Och Petrus svarar: gör bättring, och låt var och en av er ta emot dopet i Jesu namn. Och ta emot, då får ni var och en helig andes gåva. Vad hände då? Enligt Lukas fick 3000 människor bättringens nåd. Det var alltså en väckelsetid. Alltså, av dessa 3000 personer, om dessa säger aposteln dessa fyra saker som nämndes. Och det första var att de var trogna apostlarnas undervisning. Vad var deras undervisning? Som dessa 3000 människorna som fått bättringens nåd. Vad var det de var trogna mot? Det fanns åhörare som... Det var inte bara lärjungarna. Utan det var lärjungarnas undervisning som avvek från den andliga undervisningen som fanns bland människorna där, bland judarna och andra andliga ledare, bland fariséer och skriftlärda. Och det har konstaterats här att de skriftlärda och fariséernas undervisning grundade sig på den egna gärningen. De strävade efter att duga inför behaga Gud genom sina egna gärningar. Det handlade om rättfärdighet, lagrättfärdighet och egen rättfärdighet. Men apostlarna, lärjungarna, undervisade på ett annat sätt. De undervisade att ingen kan leva på ett sådant sätt att de uppfyller Guds lag. Alla har vänt bort och ingen gör det goda, inte en endaste. Utan för en sådan syndig människa finns bara en möjlighet. Det är att Guds son har tagit alla människors synder att bära dem till Golgata mellersta kors. Och där skapade han en rättfärdighetens dräkt i vilken man duger inför Gud. Och tidigare har det sagts att han vävde denna dräkt på en trång vävstol i kärlekens låga. När han led och bar och dog för alla våra synders skull, då vävde han den dräkt som behagar, duger inför Gud. Och denna dräkt får människan då han tror på Jesus och får sina synder förlåtna. Det är alltså, handlar alltså om att bli rättfärdig genom tron. Det är bekant för oss att vi är rättfärdiga genom tron. Och denna tro, denna rättfärdighet har vi fått alldeles av nåd och helt utan pris. Och när vi närmar oss nästa år, som är reformationens högtid, då det är 500 års jubileum för reformationen. Och en viktig del i reformationen är att inför Gud blir människan rättfärdighet endast av tro, genom nåd, för Kristi skull. Och det var apostlarnas undervisning, och det är också Guds folks lära än idag. Endast av nåd, endast av Kristi förtjänst har vi fått alla våra synder förlåtna. Och denna gåvorättfärdighet, det är den vi förkunnar och bjuder alla människor. Och Paulus skriver i ett av sina brev att jag skäms inte för Kristi evangelium. För där finns den rättfärdighet som duger inför Gud och förkunnas från tro till tro. Och här berättades det också idag under eftermiddagen konkret om att Saulus fick denna till del inte på vägen där Jesus uppenbarade sig för honom, utan i den stund när Ananias la sin hand på Saul och sa att det är Herren som sände mig till dig, han som uppenbarar sig på vägen för att du ska få din syn åter. Saul från Tarsus fick så synderna förlåtna och blev iklädd den rättfärdighetens dräkt som duger inför Gud. Det var alltså apostlarnas undervisning att rättfärdig blir man genom tro av nåd genom Kristi förtjänst. Och vi kan också lägga till att när vi under gudstjänster bekänner vår tro i trosbekännelsen, så säger vi i den tredje delen att i heligas gemenskap. Och Luther säger att under heligandes ledning finns en liten skara på jorden som finns under samma andes ledning som också jag är del av, och där finns ingen splittring eller grupperingar. Och jag har tänkt på detta som Luther säger, att man har samsyn, man har samma sinnelag, alltså man hade samma trosuppfattning, och de höll alltså samman, och det sägs att de hade som en själ och ett hjärta. De var hade så nära liknande tro, och det är genom denna lära som man kan stå emot alla vilseledande läror. Och det stärker också den tro som grundar sig på det nedskrivna heliga Guds ord. När vi ordnar dessa möten så samlas vi ju inför Guds ord, och det är där i vi kan spegla våra egna hjärtan. Att tror vi på det sättet som Guds ord undervisar oss? Guds ord är oföränderligt, och enligt Jesus så kommer inte ens ett hårstrå att ta därifrån. Och i vår tid så har man påstått att Bibeln är en bok skriven av människor. Att vi i dagens teknikintensiva människor, vi är inte idag längre bundna till dessa nedskrivna texter. Men vi ser också i lagstiftningen att man avviker från den vilja som finns nedtecknad i Guds ord. Och vår bön är ju att lagstiftarna också skulle vilja agera på ett sådant sätt och finna råd i 10 budorden. Det var ju det sättet de tidigare stiftade lagar. För Guds ord består. Innehållet i den kommer inte förändras, även fast människorna förändras. Därför är det så viktigt att vi inför spegeln Guds ord kan genom det kan Gud visa oss och påvisa om vi vandrar i det tidigare lammens spår. Och det sägs här alltså att de är trogna apostlarnas undervisning. Den undervisning vars centrala del handlar om att Herren Jesu förtjänst blir man rättfärdiggjord. Och genom denna rättfärdighet får man genom evangeliet, alltså en sådan människa som har förlorat sin barnatro. För varje barn är ju när det föds in till denna värld är ju Guds barn. Men sedan sägs det också att de deltog i den inbördes hjälpen. Alltså de höll samman, höll en gemenskap med varandra. Men det var inte det viktiga, inte det mest viktiga, fast det var viktigt också. Dessa sommarmöten har ju förändrats på så sätt att det mötet kan lyssnas på runt om i världen, och det är bra att det lyssnas till. Men vad tänker ni, kära bröder och systrar, om det finns möjlighet att komma och samlas inför Guds ord där andra Guds barn har samlats? Om den möjligheten finns att komma, men att man ändå blir kvar och lyssnar genom denna teknik, finns det då risk att man blir utanför denna gemenskap och blir mer och mer främmande för denna, i denna Guds barns skara? Att leva i denna gemenskap innebär också något djupare. Evangeliet slöt dessa Guds barn till varandra genom kärleken. Det är som ett murbruk som förbinder stenar till varandra, som sätter ihop stenar till en enda kärlek. Det är något som kommer, föds ur helig andes kärlek. Det är något större än mänsklig kärlek. Och till det hör också en evighetssynvinkel. Denna kärlek, det ansluter oss till att bli vandringsmän på segrandets väg. Och själafienden har alltid avskytt denna kärlek. Och han har alltid viljan att förstöra denna kärlek. Och han lyckas också ibland. För vi är ju, fastän vi är rättfärdiga, så är vi också syndiga. Enligt Luther så bor synden i oss. Och eftersom den bor i oss så får den konkreta, så verkar den konkret. Vi har lätt för att såra och såras. Och andra, en del tänker och talar sen, och andra är sådana att de talar först och tänker sedan. Och de kan utan att tänka på det såra någon annan. Och när Jesus säger, som vi känner som Kristi kyrkolag, att om en broder sårar dig, så ta och tala till honom i en rum. Men det finns det många saker. Men en sak är att om en broder har brutit mot dig, varför ska jag då, som har blivit sårad, som har blivit illa behandlad, varför ska jag varför ska jag då gå och tala i en rum till denna människa som har sårat mig? Är det inte han som denna människa som ska komma till mig för att reda ut detta? Det är här kärleken finns. Att om din broder har brutit mot dig, tala då till honom i en rum. Och om min kärlek till ett annat Guds barn förstörs, då blir det ju så att jag själv kommer att komma längre ifrån denna kärlek. Och för min egen, mitt eget liv i tron, är det viktigt att jag i mitt hjärta inte har någonting i mitt hjärta. Att jag inte har något i mitt hjärta emot en annan troende eller icke-troende människa. Så att jag inte står emot andra. Utan att jag har en ren kärlek till andra människor. Och framförallt till troende människor. Så att detta murbruk håller fast mig starkt i Guds gemenskap i detta rike. Som en del i Kristi kropp. Vi är varken en del, och vi får vaka så att inte själva fienden får loss oss ifrån denna kropp, denna gemenskap, denna kärlek. Att vårda den kärlek är viktigt för mitt eget trosliv. Och sedan hör det också hit brödbrytandet. På lördag kväll kommer vi också här i detta tält att bryta brödet. Det vill säga fira Herrens heliga nattvard. Det är en helig måltid. För när det var nattvardsgudstjänster i kyrkor, då hade man en biktpredikan. Och det förberedde en att komma in till nattvarden. Och där fanns bikten och synda förlåtelsen. Och så förbereddes man för nattvarden. Och en gång när jag var i Lettland, så var det en gudstjänst där det var nattvardsgudstjänst. Så samlades man, och ganska snart så kallade prästen fram alla de som tänkte besöka nattvarden. Så gick han fram till var och en som hade kommit fram. Han kallade alla som tänkte gå nattvarden att komma fram till altaret. Och han gick fram till var och en och la sin hand över dem. Och alla gick sedan tillbaka till sina platser, och gudstjänsten fortsatte enligt den vanliga gudstjänstformen. Och när sedan nattvarden kom, så var det bara de som hade varit fram till altaret i inledningen, och där prästen hade gett förlåtsat synderna, som hade gett syndernas förlåtelse, kunde... Jag tycker att det var som det bör och skall. Precis som det sägs att sakramenten tas emot på rätt sätt. När man tar emot den i tron. Jesus sa ju till sina lärjungar när han instiftade nattvarden och sa: tag detta bröd och ät, det är min kropp. Och sedan tar han vinet och sa: ta detta vin, det är mitt blod. Och så sa han att så ofta ni gör det, så gör det till min åminnelse. Och jag säger: vad tror ni att lärjungarna mindes när Jesus hade dött och stigit upp till himlen, och när de sedan firade, njöt av nattvarden i hemmen? Vad tänkte de då? Vad mindes de då? Men Och jag tänker att det mest centrala de säkerligen mindes, det var att när de tog brödet och vinet, att detta var min kropp som utgjuts för er. Och nästa natt, nästa dag på långfredagen, då gav Jesus sitt liv. Och då lärjungarna tänkte säkert så här, att för min skull så gav Jesus sitt liv och utgjöt sitt blod. Och nattvardsmåltiden, nattvarden fick ens blick att höjas från mig själv till Kristi försoningsgärning. Det inte, handlar inte om mig själv, utan det handlar om Jesu Kristi förtjänst. Jag har fått alla mina synder förlåtna. Det är evangeliets, nattvarden är en evangelietjänst. Och vet du vad som har berört mig så kraftigt här under sommarmötets nattvardsgudstjänst? Där när ni kommer till nattvarden, ni har säkert där hemma redan försonats där hemma med era bröder, med era barn, med era respektive. Ni har fått lägga bort era synder. Men jag minns en gång när ett äldre par kom och närmade sig altarbordet, så omslöt de varandra, höll om varandra, bad om förlåtelse och gav varandra förlåtelse. Och sedan åtnjöt de Jesu Kristi kropp och blod. Och denna altartjänst gjorde att de ville vårda sin gemensamma kärlek och hjälpte dem att vandra på den gemensamma vägen mot himlen. Nattvarden är en måltid som är till för att stärka det troende i sin tro. Men jag skulle vilja säga en sak till. För när man gick till kyrkan för nattvarden, då tog gamla människor på sig helgkläder, det bästa de hade. Och jag tycker att det handlar om att de visade konkret och ville konkret, när de gick till denna måltid, så ville de klä sig på ett sådant sätt som denna måltid egentligen kräver. Jag tänker inte att ni var och en ska ha era bästa kläder när vi är här ute på fälten. Men jag tänker speciellt om det är varmt, att det inte känns speciellt bra om man kommer till nattvardsaltaret halvklädd. Man får tänka på att man klär sig värdigt, så att det blir tydligt vilken måltid vi är på väg att avnjuta. Men det viktigaste är att vi avnjuter den i tron, för att stärka oss i vår personliga tro. Och det är apostlarnas undervisning, att dessa sakrament är till för att stärka sakramenten, och måltiderna är till för att stärka var och en i sin tro. Och sedan det sista de sen sa här, det var att de var deltog i bönerna. Att lärjungarna deltog i bönerna. Vilken typ av bedjare är ni? Jag tänker åtminstone om mig själv att jag är så dålig bedjare. När livet går så där ungefär, Det går ungefär enligt planerna och man har inga större bekymmer. Då är det så svårt att komma ihåg att be. Men sen när man blir sjuk, eller en olycka sker, eller någon annan stor motgång eller prövning, och det känns, om det sen handlar om mig själv eller mina barn eller någon annan nära, och man känner att jag kommer inte att klara mig i detta, då knäpps händerna per automatik. Och det kanske inte ens kommer ord, utan ur hjärtat så flödar bara tankarna. Gud, hjälp mig. Hjälp mig nu. Och på dessa sommarmöten och på andra möten, när troende barn, Guds barn, har upplevt att de har varit dåliga på att bedja, så har de velat framföra att andra, men Guds barn, också skulle be för en och ge förbön. Man har viljan att de ska hjälpa mig i många olika slags angelägenheter i livet. För här i livet så kan ens egen kraftlöshet upplevas. Och visst vill väl vi stärka, uppmuntra varandra och bära fram andras böner till inför Gud. Så att vi står inför alla de olika situationer vi kan mötas här i livet. Och Petrus är det nog som säger så här: lägg alla era bekymmer på honom, så håller han bekymren ifrån er. Gud vill att vi med fria hjärtan får vandra. Han bär våra bekymmer. Och det kräver också tro, att vi litar på att Gud, den himmelske fadern, bättre vet än vi själva om vad som är bäst, det bästa för oss. I svårigheter och bekymmer kan man tänka att Gud har glömt mig. Ibland kan det bara kännas att nog har det väl någon kär bror eller syster fått onödigt stora motgångar och bekymmer. Och då krävs det att vi orkar tro. Och Gud är sådan att han låter oss utsättas för en del. Och hans vilja är ändå att han skulle få bevara oss som sina egna barn. Det finns ingen annan anledning. Vi är sådana människor att om det går väldigt bra för oss, så litar vi mer och mer på oss själva och våra krafter, och lägger vår tillit på oss själva. Och vi kommer längre ifrån hans kraftkällor. Kära bröder och systrar, under Nya förbundets morgonstunder så fanns de troende i apostlarnas undervisning, den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och i bönerna. Och varför? Varför deltog de i detta? Därför att Gud hade gett dem. Hade gett dem i deras hjärtan en möjlighet att se långt in i framtiden. För att deras mål var att komma till himlen. Och Paulus, han säger som en gammal man, att jag har kämpat den goda kampen och avslutat det loppet. Och för mig finns förberett segerkransen, inte bara för mig utan för alla som älskar hans uppenbarelse. Tron har alltså i denna tid också goda följder. Men vi tror framförallt för att vi en gång ska få komma som segrare till himlen. Även denna kväll inför detta korta bibelstycke så vill jag uppmuntra dig i din personliga tro. tro alla dina egna synder förlåtna i Jesu namn och dyrbara försoningsblod, alla synder förlåtna. Var trygg och var välsignad. Detta rike, det är ett obesegrbart rike. Det går inte att besegra. När vi får bli kvar i detta rike, i skaran av segrare, så får vi en gång komma fram och vi får se vår frälsare ansikte till ansikte. Han som en gång kom hit till världen för att han skulle få oss att glädjas tillsammans med honom i himlen. I Jesu namn. Amen. Vi stillar oss till kvällsbön. Herre, välsigna oss och bevara oss. Herre, låt ditt ansikte lysa över oss och var oss nådig. Herre, vänd ditt ansikte till oss och ge oss din frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.